Jo, spännande. Bertil ska dela ut studieblad. När ni säger innehållet, ni tänker det blir en sen middag idag. Nej, det är inte meningen. Meningen är att ni ska ta hem dem. Det finns åtminstone en till varje par och sen också. Det finns ungefär 30-tal att dela ut. Det är meningen att, som sagt, ni ska ta hem dem och läsa och tugga och ja, ta tid i ensamhet, liksom att när ni är ensamma hemma att be Gud att de här punkterna ska vara mer och mer tydliga och att vi ska växa som individer i Kristi kropp. Jag står för alla stavfel naturligtvis. Det är inte maskinen, det är jag. Så fyrdimensionell frid, eller fred, beror på om man är pingstvän eller allians, eller hur man säger det, frid eller fred, fredbrud eller och sånt. Men det har med frid att göra idag, andra söndagen advent. Och frid, det är någonting som saknas i världen idag naturligtvis. Man behöver bara titta 5 minuter på nyheter så man ser att det finns ingen frid någonstans. Men vi ska börja från början här. Ni får läsa med mig. Faran med att dela ut en studieblad, ni kan gå till slutet och säga aha, när jag har läst färdigt, nu ska jag ta fika och gå hem. Men tack att ni stannar kvar trots att ni kanske har läst färdigt. Hur ska man förstå ordet eller idén om frid? Och självklart det beror helt och hållet på sammanhanget där ordet används. Är det någon form av fredsavtal mellan nationer? Då har vi FN som har misslyckats till max. Eller är det mellan människor? Då är det frågan vem och vad som ska utarbetas. Vilken part är inblandad i frågan som ska lösas? Det är frågan också. Så om vi tittar på fred mellan Gud och människan är det en helt annan typ av fred. Hur ska vi definiera ordet frid? Jag vet hur mina föräldrar definierade ordet frid. För jag har 2 äldre bröder. Så jag är det yngsta av 3. Vilket innebär att när jag börjar slåss eller vara ovänner med min nästa bror, då kommer den äldsta in och räddar mig och sen ska de sluta och slåss och sen går jag min väg och äter en kaka. Men hur många gånger har mamma sagt inte till Bengt och Lennart, det vet jag liksom. Sluta. Vad sa mamma och pappa? Sluta bråk eller sluta. Nej, hon sa det aldrig. Ja? Jag ska fråga henne nästa gång på Österliden. Ja? Men vad säger mamma? Liksom, sluta eller pappa? Sluta att slå. Sluta, sluta. Okej, jag ska sluta. Och nu kramar om varandra. Och så. Men det är inte problemet. Ja? Vi kan slås igen nästa dag. Men problemet är kvar i den här situationen. Det är själva problemet som måste lösas. Så från Guds perspektiv är fred mycket djupare. Gud tar bort orsaken till ofred och skapar fred mellan parterna representerade. Han tar bort problemet så att det blir fred och harmoni i situationen. Det gör vi inte ofta. Det var väldigt bra arrangerat, det här skräp som finns nu gömt här. Hur mycket skräp har vi? Vi kallar det för bagage från barndomen och sånt. Som vi kanske har inte förlåtit någon. Eller har det kvar i bagaget angående. Nej, men jag upplever inte frid mellan mig och någon annan. Eller till och med mig och Gud. Varför det? I det här fallet mellan sig själv och syndig människa. Inte änglar. Vi vet inte varför, men änglar har inte haft möjlighet att komma tillbaka till gemenskap med Gud. De som faller, de som gick bort är fortfarande där. Och fråga inte mig varför, men änglar har inte vad vi kallar för a second chance. Men det har vi naturligtvis. Resultatet av Guds frid är harmoni mellan parterna. Men bara en part fastställer villkoren. Gud. Jag vet inte om jag tycker om det eller inte. När Gud kallar mig till honom, Han kallar inte mig för att diskutera problemet. Men valde jag att prata med dig? Ja, men Gud, jag tänkte jag ska prata med dig också. För jag har massor av... Nej, vänta lite. Det är jag som har kallat dig just nu till mig. Lugna dig. Sitt tyst och låt mig säga vad jag vill säga. Vi kommer vidare här. Vad är problemet och vem är inblandad? Är det Gud mot människa eller... I det här fallet har vi Gud och Jesus och människan. Det är därför vi har nattvardet. Det borde framför oss. Att komma ihåg en del. Det här är bara en del av Guds lösning. Första dimensionen. När man står på undervisa eller predika. Man kan säga, oj, jag är inte förberedd. Liksom, jag undrar om de ska märka det. Ingen risk, bara öppna munnen, de ska märka det. Liksom, du behöver inte tala om att du inte är förberedd. Bara öppna munnen och börja prata och sen alla upplever att han är inte förberedd. Mm-hmm. Jag ska berätta vad jag inte vet. Jag vet knappt någonting om Guds helighet. Jag vet väldigt, väldigt otroligt lite om Guds helighet. Varför det? Ja, men hur länge har du varit troende? Ja, ganska många år. Men du borde veta mycket om Guds helighet. Nej, om jag var Matusala liksom och firade 900 års jubileum eller födelsedag skulle han också kanske säga jag känner Guds helighet så lite. Han är så stor. Jag har aldrig varit med Gud och treenigheten där uppe. Jag har aldrig varit där. Jag har aldrig sett hans helighet. Med blotta ögonen. Jag vet väldigt lite om Guds helighet. Och jag visste inte hur man ska säga det på svenska eller engelska eller swahili eller vilket språk som helst. Gud måste tillfredsställa sin egen helighet. Gud till Gud i den här dimensionen. Och det är någonting som jag inte fattar ett dugg. Jag fattar inte liksom hur när Gud skapade änglarna och de sänder emot honom. Jag vet inte vad han hade för känslor. Men självklart, det var inte bra. Någonting som jag har skapat har vänt ryggen. Och det gör ont. Och sen skapade han Adam och Eva. Samma sak. De vände ryggen mot honom. Hur känns det nu? Hans helighet. Vad händer? Gud, du är helig. Du kan allt. Vad händer? Först misslyckad, andra misslyckad. Men nu ska jag välja Abraham. Ja, det misslyckar också. Och så vidare och så vidare. Ja, men jag fattar ingenting om Guds helighet. Men en sak vet jag, att han tolererar inte synd. Finns ingen mörker i honom. Han är ljus. Det fattar jag inte. Jag kan säga det, men jag begriper inte det. Finns ingen synd i Gud. Han tolererar inte synd. Han måste göra någonting åt synd för att han är helig. Vad han gör, det är upp till honom, naturligtvis. Men Hebreerbrevet 6:13, tack Ann-Charlotte att du också citerade från Hebreerbrevet, underbar brev. Då Gud gav Abraham löftet svor han vid sig själv. Någon högre kunde han inte svära vid. He's the boss. Han är top man. Han är den högsta. Vi sjunger det ofta. Han är den högsta. Herres herre, konungens konung. Han är där. Jag begriper inte det, men han är helig och han har bestämt i sig själv att synd måste straffas. Jag får inte tolerera synd. Det finns. Jag kan inte ignorera det. Ordet helig 600 minst 600 gånger i Bibeln. Många gånger har de med tabernaklet att göra och offer, gåvorna och så vidare. Men Gud är helig och han måste göra någonting åt synd för att tillfredsställa sig själv. Men han gör det på en väldigt annorlunda, väldigt, vad ska man säga, konstig sätt tycker jag. Gud som är helig och rättfärdig har sagt att problemet är att människa har gjort uppror mot honom och är skyldig till synd. Och synd måste straffas. Ni kan Romarbrevet 3. För alla har syndat. Romarbrevet 6:23. Resultatet av synden är döden. Titta här, ordet synd finns i Bibeln över 1000 gånger. Nej, jag har inte räknat dem. Det är en bibelprogram som har talat om det för mig. Däremot kärlek 500 gånger. Intressant. Förlåtelse även mindre. När du och jag går till doktorn, vi går till doktorn av en anledning att jag vill veta vad problemet är. Det är ingenting mer frustrerande efter man har tillbringat 2 timmar med en läkare och så. Och sen kommer han ut liksom rummet efter blodprovet och börjar klia så här. Då vet jag vad han ska säga. Vi har ingen aning vad problemet är. Ja, tack så mycket. Hej då. Då går vi till någon annan. Det är inte så med Gud. Jag tycker inte om hans utvärdering. Jag tycker inte om hans, vad ska man säga, slutresultat. Men han säger synd är problemet. Och vi måste vara försiktiga med vad då? Ordet fail. Vi har inte ordet synd längre. Ofta är det där borta. Vi använder ordet fail ofta. Gud vet att jag har gjort fel. Men problemet är att Jesus kom inte för att rätta mina fel. Jag kan göra det själv. Om jag har gjort fel, jag kan rätta till det själv. Sluta göra det och göra det istället. Men jag kan inte göra någonting åt min synd. Det kan ju inte göra någonting. Jag menar inte i vardagslivet. Jag menar att jag är en syndare. Och Gud har gjort någonting åt det. Han har naturligtvis, som vi vet, Jesus kom in i bilden här. Vi får inte glömma ordet synd. Jag glömmer aldrig en bibelhelg i Alingsås för många år sedan. Och hade en bibelstudiehelg. Och det var en söndagsskollärare som sa, men jag kan aldrig tala om för mina barn liksom, att de har syndat. Jag tänkte, okej, hur gamla är de? 9, 10, 11. Jag säger, mamma mia, de kan tala om för dig mer om ordet synd än du kan tala om för dem. För de vet att det finns någonting fel. Och tack och lov, det var en äldre dam, min ålder, kanske på den tiden, som uppe i handen och sa, jag tog emot Jesus när jag var 6 år gammal. Och jag visste att det var någonting fel, någonting inom mig som behövde förändras. Jag säger tack Gud för det. Så vid 5 års ålder hon förstod att det är någonting fel. Någonting som måste rättas till här. Men det var inte ett fel, det var synd. Gud har sagt vad problemet är. Om inte vi vet vad problemet är, hur kan man lösa det? Han är helig. Han tolererar inte synd. I 1 Samuelboken kapitel 2, vers 2. Ingen är helig som Herren. Till ingen finns utan dig. Ingen klippa är som vår Gud. Och Uppenbarelseboken, dag och natt, säger de utan uppehåll. Helig, helig, helig är Herren Gud, den allsmäktige. Han som var och som är och som kommer. Gud är helig. Det låter underbart och skrämmande samtidigt. För Gud, han leker inte med ordet synd. På Gud var det allvarligt. Så allvarligt att han och treenigheten bestämde, och det använder vilken ord du vill, men mellan treenigheten, fadern och sonen heligande, jag vet inte hur de diskuterade det här, men så småningom blicket mellan Gud och Jesus, det måste ha varit liksom, Jesus sa, far, jag tror att jag förstår din tanke. Du vill att jag ska ta på mig mänsklig gestalt? Det är omöjligt. Jag är evigt. Hur ska jag göra det? Hur kan jag födas av en kvinna där nere? Och vad ska hända med synd? Vad händer om jag blir... Om synd ska... Jag tänker som människa, men det får jag inte. Ibland okej, men inte i det här fallet. I vilket fall som helst så sa Jesus, far, jag är villig. Jag är villig att ta på mig mänsklig gestalt utan att vi har den blekaste aning vad det innebär. Tänk att Gud skulle vara begränsad när det gäller tid. Tid och en kropp. Och behöver byta blöjor och allt det här liksom, och dricka mjölk och gråta, allt det här. Ska jag göra det? Gör jag det? Ska jag göra det? Ja, han var villig att göra det. Det står tydligt och klart i Filipperbrevet och så. Gud är nöjd med sitt eget offer, Jesus. Det är nyckeln där. Om inte Gud är nöjd, inte med mig, det är inte frågan. Fråga aldrig Gud om han är nöjd med dig eller mig. Nej, det är han inte, vi får säga. Men när det gäller syndoffer, Jesus, det är Jesus. Är Gud nöjd med sitt eget offer? Det är huvudsaken. Om han inte är nöjd, då är det illa ut för oss. Ofta säger vi Gud, hur lever jag? Är du nöjd med mig? Gud säger, strunt i det. Jag blir aldrig nöjd med dig när det gäller helighet och så vidare. Men jag är nöjd med Jesus. Det är huvudsaken. För han representerar dig framför mig. Och de här versen är nu i slutet av det här. Jesus är nu tillbaka vid Guds högra sida. Vi ska läsa versen strax här. Korset är inte tillräckligt för min frälsning. Spring inte ut, jag är inte klar än. Korset är inte tillräckligt för min frälsning. Det borde vi veta. Om vi firar bara korset, säger Paulus, det räcker inte. Men uppståndelsen, underbart, det räcker inte heller. Va? Nu, Stefan, det är kvar. Nej, Stefan. Korset är inte tillräckligt. Uppståndelsen är inte tillräckligt. Varför det? För han är inte tillbaka än. Pappa har inte sagt, kom, sitt vid min höger sida. Inte stå, sitt. Hebreerbrevet gör det väldigt klart att överste prästen i gamla testamentet, han aldrig satt. Okej, självklart han satt, men jag menar, hans uppgift var aldrig klar. Han måste offra igen, 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 igen. Så han ska aldrig sitta och säga, nu har du gjort det. Men Jesus är Guds offer för dig och mig. Och när Gud säger välkommen tillbaka, sitt vid min sitt, det är klart. När Jesus sa, it is finished, det är gjort, allt är klart. Oh. Men han är inte tillbaka till Guds högra sida än. Och det måste hända för min frälsning att vara helt. Så Gud sa, välkommen hem. Hebreerbrevet 1 och 3. Det finns många underbara verser här som vi hela dagen. Sonen utstrålar Guds härlighet och uppenbar hans väsen och uppehåller allt genom sin mäktiga ord. Uppehålla, den ordet är fantastiskt. Titta på din klocka. Det kan inte Anna göra för hennes batteri gick klockan 12 i natt. Så hon har ingen klocka. Titta på din klocka ett ögonblick. Ja. Ser du varje sekund som tickar? Varje sekund är helt ny. Som vi har aldrig levt förut. Det är svårt att förstå. Du har aldrig levt de här sekunderna. Vem är det som håller allting ihop? Neutrons, protons, elektrons, flingor, cornflakes, vad som helst. Vem är det som håller allting ihop? Så att det inte kolliderar, Gud. Han underhåller allting med sin mäktiga ord. Och för vi som är inte vetenskapsmänniskor, det är lite ändå mer svårt. Då. Och sedan han utfört en rening från synderna. Sitter han nu på majestätets högra sida i höjden? Underbart är det. Han sitter där och representerar dig och mig. Kapitel 4, vers 14. Hoppas ni känner igen de här verserna. Då har vi nu en stor överste präst, Jesus, Guds son, som har stigit upp genom himlarna. Så låt oss hålla fast vid vår bekännelse. Vi har ingen överste präst som ska dö igen, igen, igen. Nej. Så när vi kommer fram och säger tack för din undervisning här, vi kunde ha gått hem efter det. Det var väldigt bra. Allt det här bagage som vi har ibland. Du tänker, nej Gud, hur kan du acceptera mig? Hur kan du ta emot mig? Gud säger, lugna dig. Det är inte på grund av dig att du är här vid min högra sida, det är på grund av Jesus. Och vem han är, vad han har gjort. Så att vi kan jubla i det här, att han sitter vid Guds högra sida. Det är underbart. Gud är nöjd med sitt offer, Jesus. När Johannes döparen pekade på Jesus, han hade inte den blekaste aning vad han sa, men han sa det. Det är Guds lam som borttager. Guds lam. Gud behöver ingen lam. Jag behöver en lam, men inte Gud. Så varför säger han till Jesus, det är Guds lam? Gud har aldrig syndat. Så han behöver ingen lam. Jo, men Guds lam är sitt offer för mig. Och då har det gjort det. Det fantastiska. Nu tar vi en paus. Jag har bett Lennart om du vill tacka Gud för den här delen och vad det betyder för oss som Guds barn.
Du är vårt ljus, Herre. Tack att vi får se upp till dig, Jesus. Följa dig, Jesus. Och vi tackar dig för denna oändliga nåd, Herre, som vi har genom dig, Jesus. Amen.
Amen. Ibland kan vi undra när det är vår frälsning. Ibland tycker vi att idag är jag frälst, imorgon är jag inte frälst. Men torsdag händer det igen och så Gud har lämnat mig, så... Det är inte frågan om det. Det är frågan om vår representant som sitter vid Guds höger sida. Om Gud sparkar honom, då är det illa ut för oss. En gång till. Om Gud sparkar honom från hans höger sida, då är det illa ut för oss alla. För vi är i honom. Och han har klätt oss i hans rättfärdighet. Andra dimensionen, Gud till människa. 1 Johannes 4 och 10. Det här är kärlek. Inte att vi har älskat Gud, trots att vi betonar det ganska mycket, utan att han har älskat oss och sänt sin son som försoningsoffer för våra synder. Om vi tar bort ordet synd har vi ett jätteproblem i vår vardagsspråk och när vi predikar evangeliet och så vidare. Ni som har, jag säger inte Martin och Daniel här, men Otilio kom in från lekplatsen, smutsiga händer. Och då säger mamma och pappa, nu ska du tvätta händer, nu ska jag äta. De är inte smutsiga. Det säger du väl att de är smutsiga. Nej, det är de inte. Kom nu. Titta på vattnet när vi är tvål och sånt. Ooh, det är svart. Ja, som jag sa, de var smutsiga. Oh, wow. Men om inte hon förstår att de är smutsiga, då förlorar hon hennes liksom förhållande till tvål. För tvål är inte längre någonting som renar mig. Tvål kan vara någon sorts prydnad. Ett kors som jag hänger runt halsen. Eller en bild av Jesus där, och så vidare, och så vidare. Men om jag inte förstår att mina händer är smutsiga, då tvål är tvål. Det är okej. Okay. Jag har det. Har du tvål hemma? Ja, det har jag. Har du Jesus, en bibel hemma? Ja, det har jag hemma. Men om jag inte förstår att jag är en frälst syndare, och synder fortfarande en del av vår liv, tyvärr, då har vi ingen användning liksom för Jesus. Då förlorar Jesus, hans ställning, position, först framför Gud men framför oss också. Problemet för människor är att skapa eller sluta fred med Gud. Här är problemet här. Gud kräver att människan kommer till bordet med en perfekt, sinfri representant. Han väntade inte länge. Han sa, okej, mänskligheten, har ni någon perfekt, sinfri representant? För jag vill förhandla, jag ska prata med er. Har ni en? Nej, det har vi inte. Det är därför Gud satt priset så högt att det var omöjligt för människor att nå det. Trots att vi försöker ändå prata med människor. Ja, men jag försökte vara snäll och så vidare. Men försök inte. Det är nåd som leder bara. Det är Guds nåd att vi kan bli frälsta. Så Gud ger oss en chans. Har ni någon som är syndfri där nere? Syndfri, inte felfri, syndfri. Nej, det har vi inte. Okej, men då kommer jag själv att leva ett syndfri liv i Jesu gestalt, i mänsklig kött och virut. Kommer jag själv att göra det? Men jag vill att ni sitter vid förhandlingsbordet ändå. Ändå, vi måste göra det. Gud är avsiktlig, sa priset. Så hör, Romarbrevet 5. Mycket säkrare, flera gånger, fem gånger minst, mycket säkrare, Guds nåd, Guds frälsning, Guds nåd, mycket säkrare än vår gärningar, till exempel. Så när Gud kallar oss till sitt förhandlingsbord, vilken jag ska göra nu, Stefan, måste komma. Jag är Gud och jag vill att du ska stå här framför mig. Du har ingen annan val. Okej, Luke. Du är Stefans advokat, men inte en. Okej? Stefan, du står framför mig som Gud. Du är skyldig till sin. Du är skyldig, skyldig. Om du försöker att bortförklara, nej. Jag lyssnar inte till dig. Men sen säger du, ja, men jag har en advokat. Ja, så har du det. Sen kommer den helige ande upp. Klädd så här. Så Stefan säger till mig att han har en advokat, en helig ande. Och jag är Gud, hej, jag känner igen dig. Ja? Och då frågar, vad heter du? Ja. Luke, får jag komma fram, jag vet inte vad man säger på svenska, får man komma fram till bänken eller vad säger man till domaren? Can I approach the bench in English? Men i alla fall, sen kommer du fram till mig och säger, min klient, Stefan, han är synder, men han åberopar, vad säger man? Okay. Namnet Jesus. Så din klient ropar namnet Jesus. Han vet att Jesus är min son. Now he's on the inside. Så här är den helige ande. Nämna namnet Jesus för Stefan. Hur kan jag tacka nej till honom? Omöjligt. Om jag tackar nej till honom tackar jag nej till den helige ande och till Jesus. Så Jesus är Stefans representant framför mig. Fantastiskt. Huh? Så tack Jesus. Så allt är klart för Stefan. Helt okej. Okay. Helt okej. Okay. Han var syndare. Han behövde hjälp. Men han har en advokat. Och advokaten säger namnet Jesus till mig. Min egen son. Hur ska jag tacka nej till det? Bibeln säger att Gud kan inte. Det finns ingen kamp mellan treenigheten. Omöjligt. Vad underbart det är. Gud på grund av sin kärlek till mänskligheten blev hans eget svar på problemet med synden. Han tog på sig mänskliga gestalt. Det vet vi. Det har vi läst många, många gånger. Och jag vill Hebreerbrevet 2:14 innan vi går vidare här. En del börjar tänka att det blir ingen kvällsmat idag, men det är så småningom igen. 2:14. Eftersom nu barnen har fått del av kött och blod, det är oss, fick han på liknande sätt del av kött och blod, Jesus. För att han genom sin död skulle göra den maktlös som hade döden i sitt våld, det vill säga djävulen. Djävulen, maktlös. Vi måste förstå ett par saker här. Djävulen är inte maktlös. Om han var maktlös skulle hela världen se annorlunda ut nu. Det är inte det som han menar, han är helt maktlös. Men han är maktlös när det gäller att försöka att, hur säger det, Bertolt, to undo what God has done. I can't find the undo. To render ogiltig. I've been trying and trying. I can't get it. Huh? Ogiltig förklara det som Gud har gjort. Djävulen är maktlös att ogiltig förklara allt som han har gjort i Kristus. Är vi med? Om vi inte kan tacka Gud för det, då står Stefan framför mig och han har syndat, liksom, och problem. Och kommer djävulen. Du har gjort det igen, Stefan. Tiden är ute för dig. Ingen chans att du kan komma tillbaka till Gud. Ingen chans. Jag vet inte om ni förstår reverse psychology, men det är bra att använda det här. När djävulen kommer till oss, nu Stefan, är du inte Guds barn längre? Stopp med en gång, och jag har ingen teologisk grund för det här. Tacka djävulen att han har påmint dig att du fortfarande är Guds barn. Så fort den här tvivel kommer, stopp med en gång. Du försöker tala om för mig att jag inte är Guds barn. Tack för påminnelse att jag är. Annars skulle du inte strunta att fresta mig att tänka tvärtom. Ja, men Stefan, du är alldeles ensam. Oj, tack för påminnelsen att jag aldrig blir ensam. Annars skulle du aldrig slösa bort tid för att försöka övertyga mig att jag är ensam. För jag är inte. Han är med mig alla dagar in till tidens ände. Så försök att vända pilen tillbaka till honom när han frestar dig på olika sätt. Nu, underbar. Frid från med Gud är klart. Kristus har säkrat en evig frälsning. Så jag hoppas att ni tar de här bibelverserna. Frälsning i Kristus. Nu har jag bett Kristin. Om du vill tacka Gud för oss alla när det gäller den här biten.
För den här undervisningen, vi ber att den ska få sjunka ner i våra hjärtan, att vi ska kunna ha den med oss varenda dag när vi möter frestelser och svårigheter. Tack för att du har segrat, du har övervunnit och du har gett oss nåd utav nåd, och vi är dina barn. Vi är dina barn, och helige Ande påminner oss om det. Tackar
i
Jesu namn. Amen.
Amen. Den här tacksägelska måste vara aktiv i vår hjärtan varje dag. Hela dagen. Gud, jag tackar dig. Jag tackar dig. Jag prisar och tackar dig. Över 20 gånger skriver Paulus om tacksägelse, tacksägelse. Tredje dimensionen. Människa till människa. Först har vi då horisontalt där uppe. Vertikalt. Och nu horisontalt igen. Guds frid vertikalt är grunden för frid mellan Guds familj, Kristi kropp. Men, här finns nyckeln här, men vi måste uppfylla villkoren så att det blir verklighet. Jag behöver inte uppfylla villkoren när det gäller frälsning. Självklart, jag måste tro på honom och ta emot honom som min frälsare. Men Gud har gjort frälsningen klart. Men när det gäller tillämpning av principerna som det här gäller, då är det vårt ansvar. Vi har inte tid naturligtvis att läsa Romarbrevet 5 och 6 och 7 och 8 och allt det. När Paulus säger, sluta nu, börja göra det. I Efesierbrevet, sluta ljuga för varandra. Kristna, har vi ljuga för varandra? Aldrig. Wally, hur mår du idag? Underbar, bra, tack och lov. Ja. Om du ska vara på en pastorskonferens någon gång. Det bästa fruen är med. För när pastorerna pratar med varandra och säger, hej, hur är det i familjen? I din församling, och Bengt säger, härligt, underbar. Monica, funk. Vad menar du underbart? Huh? Kommer jag ihåg sista mötet vi hade? Eller kommer jag ihåg det och det och det? Ja, men det är underbart. You know? Så oss män, bäst vi ljuger tillsammans utan fruarna liksom är där. Huh? Men i Efesierbrevet, sluta ljuga. Kolosserbrevet, sluta ljuga. Sluta göra det, gör det. Så nu ansvaret ligger på oss att sätta Guds seger i funktion i vår liv. Inte i köttets kraft naturligtvis, det är den heliga ande som det är. Men vi måste fatta beslut. Helt enkelt, vi måste sätta i funktion. Vi kan be tills vi är grön i ansiktet. Men Gud säger, vad väntar ni på? Ja, men Gud, vi väntar att du ska, att vi ska ha frid emellan oss. Frid, det är redan gjort, det är redan klart. Har ni inte frid emellan er? Nej, det har vi inte. Det är inte mitt fel. Be inte att jag ger er mer frid. Jag har gjort det i Kristus. Jesus är din frid. Om du inte upplever frid och harmoni emellan er, det är ditt problem. Ja, men Gud, hjälp oss. Jag har hjälpt dig. Jag har gjort allt. Du har den heliga ande i dig. Du måste läsa och tugga och tugga. Så väldigt snabbt här, Romarbrevet 8. Att varandra under den heliga andes ledning betyder liv och frid. 12:18. Håll frid med alla människor så långt det är möjligt och bero på er. Jag tycker inte om de sista tre orden där. Gud, hjälp mig att ha frid med någon annan. Ja, men du vet att du är problemet. Så. Ja, så. Jag, en annan bibelhelg i en församling någonstans. Jag vill inte säga det var, ni kanske känner till det. När jag kom in upp för trapporna in i kyrksalen där. Det var en jättestor diamant med massa för detta pastorer där. Många. Och jag behövde ingen kalkylator för att den första han var där 4 år. Okej, 3 år. 1 år. 4, 2, 1. Jag tittade och han som hämtade mig från järnvägsstationen, han var en del av styrelsen, ledningen. Och det var inte min sak att säga någonting just då. Men om jag kom som provpredikant, eller vad säger man, och jag kom upp för trappan med min väska och ser alla de här bilderna. För klockan 4 var det plats för 3 bilder till. Jag kommer ihåg det. Och jag tänkte jag ska se på honom. Liksom, har du din kamera med dig? För det är lika bra att du tar min bild idag, för snart blir det där uppe. Men jag ville så gärna fråga honom, vilken jag inte gör det för en gångs skull. När jag tittar på det, jag vill bara säga, vem är problemet? Och han ska säkert säga, vadå problem? Vem är problemet i församlingen? Det här är absolut inte normal, eller vad ska man säga. Inte byta pastor var 2, 3 eller 2, 4 år. Nej, det är inte. Någonting fel någonstans. Och han ska säga, vadå fel? Nej, någon har problem här, antingen 2 eller 3. Men det är ingen frid där. Någonting måste göras där. Ja. Så mycket det beror på oss, mig och dig. Låt oss därför sträva efter det som känner friden och den ömsesidiga uppbyggelsen. Var och en av oss idag har det här ansvaret. Var och en av oss. Har ingenting med gåvorna att göra. Har ingenting med en special kallelse att göra. Var och en av oss i Kristi kropp, i Holsby församling, låt oss sträva efter att vi har frid med varandra. Guds frid. Bygg upp varandra, uppmuntra varandra och så vidare och så vidare. Filipperbrevet 4. Ingen bekymmer, full av tacksägelse, så då ska Guds frid. För det finns en villkor där. Då ska Guds frid. Gud har gjort frid mellan oss och sin. Gud har förberett allt möjligt genom en helig ande. Andens frukt, Galaterbrevet 5, frid. Men då innebär att uppfylla den biten, då ska Guds frid. Wow. Kolosserbrevet 3:15. Låt Kristi frid vigera i er hjärtan. Det låter som att jag kan se till att det blir så. Ja, det kan vi. Det kan vi, vårt ansvar i Kristi kropp att säga till att Guds frid grundad på korset, uppståndelsen. Jesus sitter på Guds höger sida. Allt är klart. Det är bara att vi säger till att det fungerar oss emellan. Så i slutet av den biten, jag har inte bett Bertil personligt, men vill du tacka Gud för den biten, ha? I Kristi kropp, att vi kan leva i frid med varandra. Och, ja.
Herre, tack för att du är vår frid och vi har frid med varandra. Och att vara fridskapande, du som har sagt att den är frid. Och vara med i frid. Hjälp oss att vi får göra det med varandra där vi går fram, att vi får vara fridens människor som tänker på att du är vår.
Amen. Tack. Jag tänker på att islam, buddhismen, alla andra ismer världen runt Vi är det enda människan på jordklotet som har en så nära, fridfull förhållande med deras Gud. I buddhismen helt omöjligt. Det finns en svart onda orm inom oss. Liksom, ingen i hela världen har en så nära, intim förhållande med deras Gud som vi har. Det är sant. Prata med vilken muslim som helst. Har du frid med din Gud? Frid? Vadå frid? Vi har frid med Gud genom Jesus. Det innebär att vi kan säga kära far. Underbar, kära far. Nej, det ska, ingen annan ska aldrig våga säga det till deras Gud. Kan du ta honom ner till din nivå så att du kan prata med honom som vänner, sa Jesus. Som vänner, som bröder. Halleluja, det är sant. Den fjärde och väldigt snabbt här. Frid med mig själv. Ibland är det väldigt svårt att acceptera personligen i mig själv vad Gud har gjort för mig. Det finns vissa människor som har en mindre värdighetskomplex. Det finns de som har vad vi kallar för persecution complex. De är inte glada om inte de lider på någon anledning. Be för mig. Varför det? Ja, men jag... Och nästa vecka säger den här individen igen, be för mig igen. Varför det? Och efter den fjärde eller femte gången tänker han, be för mig igen. Du, kan du plocka upp det för mig? Ja, det kan jag. Ibland behöver vi lite uppmuntran från varandra. Vet du vad? Jag ska sluta be för dig enligt vad du har sagt. Va? Hur kan du göra det? Hjärtinfarkt. Hjärträdd. Nej, nej. Vi behöver det ibland från varandra. Uppmuntra och säga, vänta lite. Vi måste stå, aktivera, sätta igång principerna som Gud har gjort klart för oss. Jag är förlåten. Och tack igen, Ann-Charlotte. Den är bagage. Vi behöver inte ha det. Självklart, vi alla har en del. Men du hade ganska mycket där. Liksom... På grund av vad Jesus har gjort för oss. Förlåtelse. Varför kan jag inte förlåta mig själv för vem jag är? Vad jag har gjort. Gud på grund av vad Jesus har gjort förlåter mig. Varför kan jag inte, Efesierbrevet 4, på samma sätt förlåta mig själv med den förlåtelse som Gud har förlåtit mig i Kristus? Ja, men jag fortfarande tänker på det. Självklart kan vi tänka på det. Det inte innebär att vi är skyldiga igen. Att uppleva Guds frid med andra och mig själv innebär att jag måste uppfylla villkoren. Lydnad. Bevara en nära levande förhållande med honom. Isaiah 26. Den som är fast i sitt sinne bevarar du i frid. I frid, ty på dig förtröstar han. Wow. Ju mer vi litar på honom, ju mer vi förstår vad han har gjort och vem han är, desto mer frid och lugn upplever vi som Guds barn. Och det kommer andra att märka, absolut, på ditt jobb. Du, får jag fråga, det är helt kaos här. Och, men du har den här nästan barnslig ansikt ute, liksom. Du ser så fridfull ut. Vad dricker du? Har du någon hemlighet? Eller någon, vad har du hemma? Får jag få ett par tabletter? Nej, det är ingen tablett faktiskt. Det är Jesus. Det är Jesus. Det är han som gör mig frid mitt i kaos. Jag förstår att det finns kaos, men inombords. Liksom. Han är min frid. Jag behöver inte skapa frid, men uppleva den frid som den heliga anden ska smörja oss med när vi vandrar i den heliga andens ledning. Jo, den sista dimensionen kan ibland vara det svåraste att tillämpa det som Gud har gjort för oss. Ska vi be tillsammans? Jesus, vi förstår så oerhört lite av din helighet och hur god du är mot oss. Det verkar som vi försöker ständigt att prestera dig. Försöker att göra det bästa vi kan. Men Gud, hjälp oss att vila i den seger som du har redan gjort så presterat på korset, uppståndelsen. Tack Jesus att du sitter nu vid din fars höger sida som vår överste präst för en evig frälsning. Men Gud, vi ber vi ska bli mer klok och visa Gud att följa din heliga andes ledning i vår liv. Sträva efter att vi tillsammans upplever den frid och glädje som du har förberett genom Jesus. Må vi inte vara blyga, Gud, att tacka dig för det som du är och det som du har gjort. Tack Gud att du förlåter när vi synder. Gör oss vishet att kunna stå emot djävulens frestelse varje dag och att han påminner oss om de dummaste saker, Gud. Men vi tackar nej till det. Tack Gud när vi firar nattvård tillsammans. Att vi firar allt det här tillsammans med glädje. Vi prisar och tackar dig i Jesu namn. Amen.